och välkomna! Ni lyssnar på Herregud för i helvete.
Och det är med mig, Maja Flykt.
Och mig, Annie Wernersson.
Som vanligt.
Ja.
Ja, för det är ju faktiskt vårt tredje avsnitt.
Precis.
Så man kan ju nästan säga att det är som vanligt nu.
Ja. Ja. Dagens tema är mens.
Yes.
Varför har vi det temat?
Ja, det kan man ju undra. Och det är många som har frågat det också.
Mm.
Vi har ju pratat lite grann under veckan med folk och alla har reagerat. Men va? Vad var mens och religion?
Mm.
Det är lite kul.
Verkligen. Men vi har resonerat som så här att mens är någonting väldigt vardagligt. Finns överallt hela tiden runt omkring oss.
Ja, det är ju verkligen någonting som är i vår, alltså, stor del av alla fall de flesta kvinnors liv.
Mm.
Det är ju nästan en fjärdedel eller så här, en gång i månaden. Det är ju ofta
verkligen
man får mens.
Snack om vardagligt kan man.
Ja, precis. Vardag, här är vi.
Precis.
Men det är också religion.
Precis. För att
eller mens är inte finns, religion.
Nej, det finns även utanför religionen. Det är inte beroende av religionen. Men som så mycket annat i våra liv så har mensen, som vi ser på mensen idag, har påverkats av hur religioner har sett på mensen.
Ja, det kan man i alla fall tänka sig att det måste finnas någon sorts påverkan.
Mm.
För att det finns väldigt många olika teorier kring mens. Om det är det någonting heligt? Mm. Är det orent? Är det någonting som hör ihop med religion? Är det någonting som ska tas bort från religion? Och det är ju jättespännande.
Precis, för mens i dagens samhälle är ju väldigt tabubelagt.
Det kan man nästan fastslå. Det är lite tabu. Det är lite pinsamt att prata om mens.
Precis.
Det är också vart sen när vi har gått runt i veckan och velat prata med folk. Att folk eller sådär, jaha, vad ska nästa program handla om? Ja, mens. Och då känns det som att man har gjort någon lite obekväm. Liksom.
Jo,
jag sitter
verkligen
i matsalen och snackar mens. Sådär.
Ja.
Ät upp din pasta.
Ja.
Jag vet inte. Det känns som att folk blir lite obekväma i alla fall.
Ja. Varför är det så helt enkelt? Har du någon historisk förklaring?
Precis. Och så det kan ju finnas jättemånga förklaringar till det. Och det är nog absolut inte så att det bara är olika religioners fel.
Nej, definitivt inte.
Men det kan absolut finnas en ganska stor del i det.
Ja, och i det här programmet så pratar vi ju om religion, så vi ska ju fokusera på den delen just.
Exakt. Jag hade en sån här typiskt pinsam historia. Ska jag berätta det här? Ja, men ja, det ska jag göra. Jag vet, men det ligger liksom i mig att så här, det här kan jag inte ta upp i podden. Jag kan inte berätta om mig själv och min mens. Det är ju så här,
jo,
men det är det jag ska. Herregud, nu ska vi ta bort det. Här är inget pinsamt. Nej, men jag hade en sån här fantastisk, typisk, det pinsammaste som kan hända i ens liv när man går i sexan.
Ja.
Och får sin första mens. Jag hade tillsammans med en kompis, vi hade båda köpt sådär jättesnygga, tyckte vi då, vita byxor, vita jeans som var sådär, åh, jättemodernt. Men man kan ju inte ha vita jeans liksom när som helst. Man måste ju vänta tills det är sommar och man kan ha vita byxor, det kan man inte ha på vintern. Ja. Så vi hade väntat på med de där byxorna länge, både jag och min kompis. När är det okej att ha på sig vita byxor liksom? Och så äntligen hade det blivit vår och det var så här, yes, nu är det vita byxodagen, nu är det bara snygga vita jeansen.
Ja.
Och samma dag får jag min allra första mens. Och jag var så här, det här är det värsta jag kunde, det var det värsta jag kunde tänka mig.
Ja.
Att få sin mens samma dag som jag hade på mig mina nya vita byxor.
Ja.
Och du vet, skräcken, vita byxor och mensblod, alltså...
Mm.
Wow, om det skulle läcka, jag tror jag skulle dö i så fall.
Mm.
Jag lyckades för typ klara mig ändå med en halv toapappersrulle i byxan liksom, eller någonting. Men det var liksom det värsta som kunde hända och då var man inte förberedd heller.
Men var det en stor fläck liksom?
Nej, det blev ingen fläck.
Nej.
Jag klarade mig liksom, jag handmärker innan.
Ja.
Men om det hade blivit, herregud, det skulle vara som att hela min högstadietid skulle vara förstörd. Alltså jag skulle skämmas otroligt.
Ja.
Och det är, alltså, det är ju så sorgligt på något vis. Mm. Jag tänker på alla de här tjejerna som går på högstadiet och får sin första mens.
Mm.
Och man vet inte hur man ska göra och hur man ska hantera det riktigt.
Mm.
Och framförallt den här skammen. Och det är ju verkligen... Jag tänker tillbaka så tycker jag synd om mig själv.
Mm.
Jag tycker synd om Maja som går i sexan och ska gå till spanska lektionen.
Mm.
Och liksom är helt förtvivlad istället för lycklig.
Ja.
något vis.
Ja, för det är ju faktiskt ett tecken på att vi är friska och mår bra.
Ja, och det kanske, det kanske är något man ska fira, egentligen. Ja.
Verkligen. Och i det här programmet så ska vi nu alltså helt enkelt göra nedstamp i vissa religioner och se hur de har sett och idag ser på mens.
Yes, och vi börjar med kristendomen. Och vi har pratat med skolans studentpräst.
Stina Svan heter hon. Vi kanske bara ska berätta vad skolprästen...
Ja, vad studentpräst. Det
är. Ja, studentpräst heter det. Ja. Mm.
Hon är präst på Södertörns högskola här. Och om man som student vill komma dit och prata eller ja, men vill få råd eller bara prata allmänt med en präst så kan man gå till henne. Och hon sitter i kompassen.
Precis.
Alltså i rummet som heter kompassen.
Ja.
Hon sitter inte i en kompass.
Ja. Men så här lät det när vi träffade henne. Hur har kyrkan sett på mens historiskt sett?
Ja, det var en spännande fråga. Jag visste ju att jag skulle träffa er här och så jag fick börja fundera lite grann faktiskt här de senaste dagarna. För det här är inget som jag har gått och funderat på eller som jag är så utbildad på egentligen faktiskt. Och jag märkte att jag själv och jag tror att många andra också har någon slags föreställning av att mens har sett som väldigt syndigt och att kvinnor ofta har varit förtryckta när de har haft mens eller att det har, kanske inte förtryckta, men att det har sätts ner på kvinnor som haft mens. Och så är det säkert, tänker jag. Men det finns väldigt lite nedskrivet och inget utav det är ju egentligen kyrkans lära, utan det har mer varit det som har varit människors tillämpning av läran och det som är liksom kultur och föreställningar. Det finns ju mycket folktro som har liksom blandat samman med kyrkan i många sammanhang.
Men det finns ju två ställen i Bibeln som det står om mens på. Kan du berätta lite kort om dem?
Ja, precis. Ja, det finns två stycken. Ett i Gamla testamentet och ett i Nya testamentet. Men det äldsta som står om mens är från Moseböckerna där det finns lagar om renhet. Och där står det att när en kvinna har haft mens så räknas hon som oren, rituellt oren. Under den tiden och en tid. Det är ganska avancerade lagar sådär. Väldigt gamla lagar att allt som hon har rört vid blir orent och så. Men de här lagarna är ju ingenting som vi tillämpar i kristendomen nu. Utan vi läser dem med Jesus som rättesnöre på något sätt. Och han säger att lagarna är till för människan och inte människan för lagen, så att säga. Men jag hittade ett ställe där Jesus möter en kvinna som har blödningar. Hon har haft blödningar i flera år. Och det är väl troligtvis mens. Det står inte mens i Bibeln och det är också spännande. Kanske att man inte har översatt det med det, men hon har haft blödningar i flera år och hon vill ha hjälp såklart. Hon har varit hos flera läkare men inte fått någon hjälp. Och så har hon hört talas om att Jesus är i stan där hon bor. Och han pratar med en som är synagogsföreståndare som har en sjuk dotter. Och jag tänker mig att det är massor av folk som står runt omkring. Och hon vågar inte gå fram. Man ser ju ner på henne för hon är oren då. Så hon vågar inte visa sig. Men hon smyger fram till Jesus och rör vid hans kläder. Och då känner Jesus det här att det är någon som har gjort det. Att det går ut kraft från honom. Och då frågar han, vad var det som hände? Vem var det? Och då träder hon fram och säger att det var jag. Och så säger han att min dotter, din tro har hjälpt dig. Du är frisk nu. Så att han möter ju, det är det som är så radikalt och det som är så stort med Jesus, tänker jag, att han möter alla. Män och kvinnor, de som har mens och de som inte har mens.
Har kyrkan skuld i att mens är så tabubelagt idag?
Det är spännande med det här med vad är kyrkan egentligen. Människor som har företrätt kyrkan tror jag har skuld i det. Men kyrkans lära och det som står i Bibeln är ju någonting annat, tänker jag. Alltså knäppa människor har det funnits i hela historien och finns fortfarande. Så, och många har gjort väldigt knäppa saker, mer än knäppa saker i kyrkans namn. Och gör den idag.
Men hur ska man som vanlig person tolka de här texterna som, när det står om menstruation i Bibeln?
Ja, alltså all religion är ju på något sätt tolkning. Och det tycker jag vi måste prata mer om. För det går inte att bara läsa Bibeln och göra det som står. För det står så väldigt mycket olika. Och mens är ju kanske inte det bästa exemplet, för det står bara om det på två ställen. Men det är ett bra exempel, för det står ju två helt olika saker. Att Jesus möter den här kvinnan som har blödningar och att vi inte ska möta dem för att de är orena. Så att det måste ju tolkas i det sammanhang som vi är i.
Tänker också att nattvarden, då dricker man ju Jesu blod. Och det är ju blod. Och mensen är också blod. Men mens är ändå så tabubelagt. Liksom. Tänker du någonting kring det?
Vilken spännande koppling till nattvarden. Det har jag inte tänkt på förut. Jag får tänka lite på det nu. Ja, men nattvarden och mens, det är ju jättespännande. Det kanske jag ska skriva en predikan om. Ja, jag måste tänka lite grann här. Men och blod är ju också en symbolik för liv på något sätt. Att blodet, att Jesus offrade sig, att han offrade sitt liv, är ju, blodet är en symbol för det på något sätt. Och det är ju också ingenting som vi är vana vid, att blod är en symbol för liv. För ofta tänker vi att blod är en symbol för död, för att vi, kanske för att vi har sett så mycket filmer och sånt, läser deckare.
Ja, tack så mycket.
Gud vad intressant ändå det här med, som du ställer henne frågan om blodet där.
Ja.
Det är liksom ena sidan Kristi blod och dricka blod och mycket om blod i Bibeln överhuvudtaget.
Ja.
Och sen så när det kommer till mensblod, då blir det liksom en helt annan grej. Blod som, alltså det är väl
blod
olika.
Blod.
Ja, det är väl olika sorters blod liksom, men det är ändå liksom att alltså man ser det, på det så himla olika, ja, på något vis.
Det verkar intressant. Spännande, som ska skriva en predikan om det. Den vill jag vilja höra.
Ja, jag med. Det är perfekt. Och sen tycker jag också att det är så himla bra det här om berättar om tolkning. Det blir så tydligt på något vis.
Mm. Det handlar ju verkligen om hur man ser på någonting, hur man väljer att tolka.
Ja, verkligen. Och här är ju verkligen texter som är liksom motsättningar på något vis.
Gamla testamentet och Nya testamentet, och att hon då väljer att ha Nya testamentet som hennes tolkningsnyckel som hon pratar om då, liksom Jesus.
Ja.
Och
det är klart, ja, att skulle man bara gå efter den första texten, så skulle man kanske få en helt annan liksom, ja, sätt att tänka på.
Mm. Verkligen, och det är ju många idag som har föreställningar som tror att liksom den föreställningen lever kvar liksom. Och det gör den ju.
Den gör den ju.
Hos en del. Men inte hos Svenska kyrkan, inte som Stina Svan företräder här då.
Nej, precis. Det var ju inte så mycket det gamla testamentet och de här lagarna. Det är ju inte så många som går efter det kanske direkt. Men det är klart, det finns ju fortfarande idag.
Precis. Bland annat faktiskt, eftersom gamla testamentet ju då delas av med judendomen då, så kan vi ju nämna att det finns faktiskt ultraortodoxa församlingar som efterlever de här reglerna med, som står i Gamla testamentet.
Jag i alla fall försöker kring, så gott som möjligt, för det är ju svåra regler.
Ja, det är det ju verkligen. Men just ultraortodoxa judar oss en del som menar att kvinnan är oren i 7 dagar när hon har mens, och sen även 7 dagar efteråt. Och efter det så ska hon göra ett reningsbad i en mikve, kallas det för. Där hon ska bada i, det ska inte vara kramvatten utan det ska vara naturligt vatten från någon källa, tror jag det var.
Ja, men det finns ju, alltså det är många olika, jag tycker att den här texten som man kan hitta i 3 Moseboken i Bibeln, jag tycker den är fantastisk, den är jättekul.
Ja, den är.
För att den är så liksom, det är så svårt att efterleva det om man verkligen ska gå efter de här lagarna.
Mm.
Jag tycker det är jättekul. Nästan så att jag tänker att jag ska läsa upp.
Ja, gör det.
Läsa upp den så att alla förstår liksom hur svårt det kan vara att verkligen följa det här. Perfekt. Så här står det. Det går under lagen om orena flytningar. Och då finns det ett eget stycke som handlar om det. Mm. Det börjar med lite grann om män och sen kommer det in på kvinnor. Och då står det så här. När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp varar orenheten i 7 dagar. Den som rör vid henne är orent i kvällen. Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent. Allt hon sitter på blir orent. Den som rör vid hennes bädd ska tvätta sina kläder och bada och är orent i kvällen. Den som rör vid något som hon har suttit på ska tvätta sina kläder och bada och är orent i kvällen. Om det ligger något på bädden där hon har suttit och någon rör vid det är denne orent i kvällen. Och om en man har samlag med henne blir han oren av hennes menstruation i 7 dagar. Och allt han ligger på blir också orent. Det här är liksom...
Ja.
Man får passa sig.
Ja, verkligen.
Om man ska vara ren alltså.
Ja.
Och sen så står det lite grann om bara allmänt om blödning. Och om man blöder så gäller det ungefär samma som vid menstruation. Om man blöder länge. Och sen så står det här, det tycker jag är lite kul också. När kvinnan renas efter blödningen ska hon låta det gå 7 dagar. Sen är hon ren. Den 8:e dagen ska hon ta 2 turturduvor eller 2 andra duvor och lämna dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet. Prästen ska offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. Så ska prästen inför Herren bringa försoning åt henne för den blödning som hon gjort henne oren. För den blödning som gjort henne oren. Jag tycker att det är så här, wow, först är man oren i 7 dagar och man kan sitta och nudda och så här, och sen ska man offra en fågel.
Ja, 2 fåglar.
2 fåglar, ja, ja precis. Och, det...
och prästen ska göra det också. Det är ju otroligt mycket att begära av oss stackars arbetande människor.
En gång i månaden då också. Ja. Alltså det, en gång i månaden, om det är 7 dagar, alltså det blir väldigt många dagar av ens liv som man är liksom i ufas, eller vad man ska säga.
Ja. Men det man kan summera det här med är ju att både judendomen och kristendomen handlar ju väldigt mycket om, det är ju väldigt dualistiskt, alltså motsatser liksom. Man pratar om renhet och orenhet liksom, som två motsatser som går emot varandra.
Och det är också den prästen sa ju det också. Hon sa ju att man ser, inom kristendomen ser man aldrig människan som oren, utan det människan gör, eller att man kanske själva mensen är oren, men kvinnan är aldrig oren.
Mm.
Att man gör skillnad på det.
Precis.
Verkar vara ganska viktigt.
Mm.
Men det här med orent och rent, det finns så mycket om det.
Mm, verkligen.
Och det kanske blir ett nytt avsnitt, eller vad säger du?
Ja.
Renhet, det får nästan vara ett helt eget avsnitt, för annars kommer det här inte gå.
Ja, jo, absolut.
Man ska liksom rena kroppen, det finns ju nästan inom alla religioner, att man ska på något vis rena sig.
Mm. Jag tänker lite på det här med kring hur vår kultur också påverkar hur vi ser på mens. Min pojkvän Andreas, som för övrigt också har gjort vår jingle faktiskt, som vi ska tacka för. Tack för det.
Ja, verkligen. Tack Andreas. Ja. Tack, tack, tack. Den är jättefin. Visst är den, säger jag nu, förväntar mig ett svar från en lyssnare. Men den är faktiskt jättefin. Lyssna på den en gång till efter programmet och en gång till sen igen. Ni kan så här, kapa av bara jingle och lyssna på den på repeat. Den är jättevacker.
Men Andreas i alla fall, han har bott i några år på Sri Lanka.
Mm.
Och där blev han en gång inbjuden på en ceremoni hos en familj för att fira att deras dotter hade blivit kvinna.
Mm-hmm.
Och han förstod inte riktigt själv först, liksom, vad är det som har hänt här då? Liksom. Men han fick ganska snart hinta om att hon hade då fått sin första mens.
Mm.
Så han var inbjuden där på fest. Det var kakor och te och vänner och familj på festen där då, hemma i deras vardagsrum. Och på golvet så låg det en liten vit näsduk som då skulle tydligen vara då beviset för att då så tydligen så skulle det finnas någon slags bloddroppe i den här näsduken.
Jaha, var det på golvet? Jag fattar,
på golvet i vardagsrummet där festen var.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Ja, det var ju ingen som gick fram och kontrollerade det då, men liksom det var då, ja, sedan sa att man skulle ha en sån näsduk där på golvet.
Men det var inte så att folk bara lyfte upp och bara...
Nej, precis. Okay. Men ja, och i det här då så hade de också bjudit in en präst och familjerna eller familjen och vännerna bad för den här kvinnan då, hon hade ju blivit kvinna där då, och välsignade henne och gjorde det till en kristen sak liksom, att fira henne, att hon fått sin första mens. Och det tycker jag är jättespännande, just hur kulturen kan bli religion liksom. Ja, och var gränsen för kultur och religion? Finns det ens någon gräns där?
Nej, men det kanske inte finns. Det går ju typ inte att separera kultur och religion. Det hänger ju så liksom tätt ihop.
Mm.
Men jag har aldrig hört att det ska vara en kristen grej. Jag har hört någonting från Indien att man firar kvinnors mens, första mens. Sådär. Men jag har inte förstått att det finns en kristen koppling. Men du menar
men det har jag aldrig hört talas om i några andra kristna kulturer. Så att, ja.
Men där var det liksom, det var en präst och det var kristet.
Ja.
Aha. Gud vad intressant. Ja. Där ser man ju hur man har liksom plockat lite här och lite kultur och lite. Mm. Och så.
Och då är det ju helt oförståeligt varför det är så himla tabu här när de firar det liksom.
Ja, det var ju det så tidigare. Man skulle ju ha firat det nästan.
Ja. Varför gör vi inte det här i Sverige? Ja. Vi lyfter upp våra vita byxor och går och visar med dem.
Ja, precis. Jag skulle bara...
Ja, det tycker jag.
Gud, undrar vilka reaktioner man skulle fått då också. Alltså, det är ju helt... Det är så kul att... Och höra på hur folk reagerar på mens. Vi var ju runt i skolan och pratade med studenterna.
Mm.
Vilket vi gör i varje podd. Och vi chockade dem lite grann här. De visste vi.
vi gjorde en liten fuling. Vi sa så här. Hej, vi kommer från Herregud för i helvete. Det är en religionspodd. Får vi ställa en fråga till dig?
Ja, det går bra. Sa de.
Och då trodde ju alla att det skulle handla om religion.
Och så säger vi, vad tycker du om mens? Ja. Men lyssna på det. Vi kommer här.
Jag heter Estrate Delifotti och jag pluggar socialt arbete här på Södertörns.
Vad tycker du om mens?
Mens? Ja, det är något kvinnor har och det är bra att kvinnor har det. Ja.
Skulle du kunna tänka dig att vara med i en ritual eller ceremoni för att hylla din egna mens?
Ja, varför inte? Om det görs för något bra.
Vad heter du och vad gör du på Södertörn idag?
Jag är gästföreläsare och heter Leif Bratt.
Vad tycker du om mens?
Alltså jag är ju 65 år gammal och jag är ju präglad av en syn att det är kvinnans privatsak. Alltså det är ingenting man spelar upp offentligt. Men jag ser inte att det är rätt syn, inte så, men jag är präglad av den synen.
Varför tror du att det är det? Att du är det?
Nej, jag tror överhuvudtaget allting som rör människokroppen och som skiljer manligt och kvinnligt. Att vi har ju oftast badbyxor på oss när vi badar, så att alla vet att jag har en snopp där mellan benen. Men man visar inte den ändå. Och kvinnor är tvungna, eller inte tvungna, men konventionen kräver nästan att de har en BH-topp eller en bikinitopp eller vad vi säger. Fast man vet vad som finns där under i alla fall. Om det nu är kyrkan eller vem det nu är som har tyckt att det där ska döljas, det vet inte jag, men så var det.
Skulle du kunna tänka dig att delta i en ceremoni eller ritual för att hylla kvinnans mens?
Ja, det beror lite på vad det... För jag kan tänka mig om ett antal kvinnor kanske tycker först att det här ska bli lite mer naturligt bland kvinnor, och kommer in en man i det sammanhanget så kanske man förstör mer än man gör nytta i ett första steg. Men kanske när det blir omgång två så kan jag nog tänka mig det.
Jag heter Imad Lantz och jag pluggar sociologi B.
Vad tycker du om mens?
Vad tycker du om mens naturligt? Inget speciellt. Alltså, det är väl för att kvinnan ska... Det visar att kvinnan mår bra. Det är därför det finns liksom.
Jag heter Nor. Jag pluggar till ämneslärare inriktning engelska.
Vad tycker du om mens?
Mens? Det är något... Som det är något viktigt för kvinnan. Ja, det är något som kommer regelbundet och det gör så att man kan få barn i framtiden.
Vad säger din egen religion om mens?
Oj. Ja, som sagt, det är viktigt inom, jag är muslim och islam ser det som när man har mens då är man oren. Ja. Och inom islam då ska man be fem gånger om dagen. Och när man har mens då, så får man inte be då. För för att man är, man ses, anses som oren.
Men om du tänker att så mens är ju väldigt naturligt liksom, och att det är orent, hur hänger det ihop?
Det är naturligt, ja. Och den kommer för att göra kroppen rent sen efter att man är död. Jag är inte så religiös, jag kan så mycket om islam, nej. Men ja, jag tror det är så, att man är oren och sen så blir man ren. Och då, även om det är något naturligt. Ja.
Mm. Tack så mycket.
Varsågod.
Och det blir så himla tydligt det här som Nor berättar i slutet. Det här dilemmat, orent, naturligt. Hur ska man, att mens är både orent och det är naturligt och bra och friskhet men samtidigt inte. Det är så, det blir verkligen svårt.
Mm, verkligen. Och jag tänker att det blir väldigt tydligt det som Stina Svan, prästen, talade om innan. Just att det handlar om olika tolkningar. Hur ska man se på det? Och det finns så otroligt många olika sätt att se på mens inom just islam. Till exempel, som Nor pratade om här då.
Ja.
Hon var ju själv inte säker, hon är inte skolad eller lärd.
Nej, men liksom. Precis. Det är vi...
vanlig student.
Ja.
Lärarstudent. Men hon trodde ju då att det handlade om orenhet. Och det har vi har varit ute på massa trådar på familjeliv.se, ja, bland annat.
Här är liksom flashback av familjeliv och grejer. Mm. Hur pratar man om det här och vad gör liksom vanliga människor?
Precis. Och en tråd här som egentligen handlar om huruvida man får avlägsna könshår inom islam, som sen då kommer in på mens kring hur det är det orent eller rent. Och får man be i moskén, handlar ju det här väldigt mycket om då.
Ja, precis. Det är lite olika liksom. Det är någon här som skriver att ja, jag känner en och hon får aldrig gå in i moskén när hon har mens. Och så någon annan som säger att jo, men man får visst gå in i moskén.
Mm.
Men det handlar om att man inte får be. Och så är det nästa som säger, jo, det är inte bönen det handlar om. Det handlar om att du inte kan tvätta det innan bönen.
Mm.
Så att det...
Precis, just för att, och de påstår ju också då här att kvinnan är ju inte oren, utan att det är mensen som är...
Ja, precis. Det vi pratade om tidigare också, att det är liksom...
Och de använder inte heller ens ordet oren, utan de menar just på att det är någonting som det går inte ihop med att man tvättar sig helt enkelt.
Ja, precis.
Men det kan man ju, låter ju som orenhet, men ja.
Ja. Och det finns också, precis som det i Bibeln finns olika liksom bud på hur man kan tänka kring mens, så finns det också inom islam. Och man kan till exempel söka på haditer. Haditer, ska vi berätta vad haditer är kanske?
Ja, precis.
För det är ju inte, det finns ju Koranen som är Guds ord,
ja,
rent liksom. Och sen så finns det haditer.
Mm. Och det är berättelser om hur Mohammed, islams profet, största profet ska jag säga, om hur Mohammed levde, och det är rättesnören kan man säga.
Ja, man liksom samlat ihop alla så här, människor som var runt honom har berättat, så här gjorde Mohammed den och den gången, och då är det liksom, ja, vad bra, för hittar vi inget svar i Koranen så kan man kolla här och få lite liksom, ja, men så gjorde Mohammed, då är det nog bra och ju likadant.
Ja, återigen en tolkningssak, för Koranen säger ju också ibland emot sig själv, precis, ja, som Bibeln, och då är det, kan man ställa sig frågan, hur ska vi tolka det här?
Ja.
Och då går man till, hur gjorde Mohammed? Och så kan man följa det. Så nu tänkte jag läsa upp en liten bit här ur Sahih al-Bukhari, som är alltså då en hadithsamling på internet. Och det här är text nummer 16302.
Ja, precis. Där kan man hitta den om man vill läsa.
Precis. Och här är en text där en man som heter Abu Said al-Khudri återger en berättelse om Mohammed, där han stöter på några kvinnor och har ett samtal med dem. Och det samtalet avslutas så här. Ska vi se så att jag läser rätt här.
Den är ju ganska hård också. Han säger ju först så här, och kvinnor, ge almosor, eftersom att jag blivit visad att ni kvinnor utgör majoriteten av helvetes eldens invånare.
Mm.
Så det är en ganska speciell text, så verkligen.
Precis, och sen så säger han, detta är bristen i hennes intelligens. Stämmer det inte att en kvinna varken kan be eller fasta under sin menstruation? De svarade jakande. Han sa det, detta är bristen i religionen. Och det kan man ju då tolka på flera olika sätt. Och man kan tolka det som att kvinnans menstruation är en brist.
Ja. Ja, precis, verkligen. Och det är som också som Nor pratade om, att hon säger att man ska inte ha samlag till exempel när kvinnor menstruerar. Men det går också att hitta väldigt så här, intima texter ändå. Mm. Alltså intimitet verkar inte vara liksom som i Moseboken som vi läste, att man inte ens får nudda kvinnan så.
Mm.
Utan här kan man hitta till exempel det är så här, här är en kvinna som heter Aisha.
Det är en av Mohammeds fruar.
Ja, precis. Hon återger en berättelse. Och hon berättar då att profeten brukade vila i mitt knä och recitera Koranen medan jag hade min menstruation.
Mm.
Det är ju väldigt närhet på något vis.
Mm.
Så att, och då kan man igen liksom, är det bra eller dåligt att ha mens? Eller, om man behöver ens fundera på om det är bra eller dåligt. Eller, finns bara kanske.
Men nu ska vi på för en annan ny intervju som var väldigt spännande att göra. Den också.
Verkligen. För det är ju som vi har sagt, men mens, man kan se på mens på så olika sätt. Och vi träffar en kvinna som heter Rosie Björkman. Men kallas också för Joranda den tredje. Och hon är, så här sa hon att hon ville att vi skulle presentera henne, som en anarkistisk regnbågshäxa. Mm. Fantastiskt. Fantastiskt sätt att kalla det. Man kan säga att hon är lite new age-inspirerad.
Mm.
Det höll hon ju med om själv.
Ja.
Och hon kallar det för sig inte det här för sin religion, utan för sin livsåskådning.
Mm.
Men hon är i alla fall häxa och hon pratar om mens på ett annat sätt än de religionerna vi har läst om tidigare. Så vi kan ju lyssna på henne.
Jag heter Rosie Björkman, alias Jolanda den tredje. Och är representant för språkrör för moderjord, kan jag säga. Häxa och sierska.
Vad innebär det?
Ja, det är ju ett väldigt stort ämne naturligtvis. Men det är en alternativ läkekonst, häxkonst, kan jag säga helt kort. Det är två uråldriga kvinnoyrken, kan vi säga. Hantverk också, sierskan och häxan.
Hur har du kommit in på det här?
Ja, ända sedan jag var liten så har jag haft, som jag säger, näsa för det här. Jag har följt min näsa helt enkelt. Jag har en bra häxnäsa. Krok på näsan.
Och jag undrar, det här temat är ju mens. Vad har du för ingång i det ämnet?
Ja, jag har ju haft nu många år, 20 år säkert, det som kallas för Månklubben. Som är en kvinnocirkel. Och det är olika kvinnor varje gång, en organisk cirkel. Där vi då diskuterar heliga kvinnliga, det heliga feminina, som då också är ju naturligtvis mensen, månsyken.
Okej, men hur går ett möte till? Kan du förklara det?
Det är ju att man träffas som normala människor och sitter ner i en cirkel och sen skickar vi runt en talstav. Och sen sjunger vi och trummar och får upp energin i kroppen och blodcirkulationen. Och sen gör vi då någon slags ceremoni, kallas det då, eller meditation, visualisering av något slag som passar just då för oss som är närvarande i cirkeln.
Är det fokus på mens ofta?
Vi pratar mycket om mens ju, det är ju det. Det kallas för måncykel. Mens blod kallas för heligt blod, månblod. Och det är det som skapar liv. Alltså när vi då blir gravida, då är det ju blodet som upphör att rinna ut ur kroppen som då ystar det barnet som bildas i magen. Det är väldigt magiskt blod.
Jag läste runt lite grann på olika forum där häxor pratade med varandra. Och då var mycket prat om att man känner sig extra kraftfull under sin mens. Jag förstår inte riktigt. Jag tänker på mig själv som är så här, vill bara sitta hemma och gråta och äta choklad. Ja. Hur fungerar det?
Nej, men det här är då att när vi får lära oss då det här att följa måncyklerna, att det finns då det som kallas för hög energi och sen avtar energin och sen blir det låg energi. Till exempel Hopi-indianerna, de har en speciell tippi då som kallas för måntippi, dit kvinnorna får gå då några dagar innan de börjar blöda. Och sen där får man vila upp sig och drömma och göra hantverk och konst och såna här saker. Och man slipper det här vardagliga praktiska. Och då har inte de någonting PMS. De har inga såna här spänningar eller depressioner. Så att det är det att vi inte hedrar oss, vi lyssnar inte på oss själva, vi lyssnar inte på våra behov. Och samhället lever ju 24-7, alltså vi ska ju vara på samma nivå dygnet, året runt, oavsett årstid eller menscykel eller vad du vill. Och det håller inte i längden, alltså då blir vi deprimerade och ledsna och sånt och får PMS.
Pratar du öppet om mens?
Jag pratar väldigt mycket om mens. Och jag kallar det ju månblod. Alltså, och vad heter det? Det har ju en enorm makt. Och jag har skrivit 2 böcker om, och det finns kapitel i båda mina böcker som bara beskriver mensen.
Varför kallar du det för månblod?
Därför att det är vackert och poetiskt framförallt. Och för att det följer månen. Varje kvinna har måncykel i magen. Menscykeln, måncykeln. Alltså det är 28 dagars cykel. Vissa kvinnor har kanske 25 dagars cykel eller 24 dagar eller någonting sånt där. Men att man då följer en cykel, alltså med hög energi, låg energi. Att det är skillnad, och vi säger som motto i månklubben, våga vara låg. Alltså, det vågar vi inte nu i våra dagar. Alltså, då blir vi livrädda och så måste vi medicineras med antidepressiva mediciner.
Hur förhåller du dig till din egna mens?
Nu har ju jag börjat bli gråhårig här, så jag har ju nu inte någon mens själv längre. Men nu är jag ju helig hela tiden, om man säger. Jag är ju i mitt visa jag nu, håller jag på och försöker hålla mig kvar i hela tiden. Men när jag hade mens så använde jag ju mitt blod varje månad och göra någonting heligt med. Alltså helt enkelt. Det finns en väldigt enkel ceremoni man kan göra, att man blandar några droppar blod i vatten och vattnar sina blommor med till exempel.
Varför då?
Ja, för att blommorna mår bra av det. Det är oerhörd näring i det. Och jag kan säga att mensblodet är det mest renande som finns i kraften i hela universum faktiskt. Så att man kan använda det och rena med. Man kan använda det och hålla bort negativa energier med och sådana saker. Och man kan trolla med blodet.
Har du fler?
Ja, jag kan ju berätta så här att när jag gjorde min första häxhatt, då visste inte jag att det var bra att göra magiska föremål när man då blöder. Eller när kvinnan blöder, menar jag. Så att, vad heter det? Då är det ju att, då skar jag mig när jag gjorde min första häxhatt. För jag gjorde inte den då när jag hade naturligt blod, så att säga, som jag kunde använda sen i, lägga in i hatten som beskydd och som kraft. Så att då lärde jag mig det, att det är bra att göra amuletter under tiden man har mens, så att man också kan använda det blodet och förstärka den önskningen man lägger in i den amuletten man då tillverkar. Till exempel för bättre självförtroende kan man göra en amulett. Det står i min första bok. Man kan göra amuletter för att man vill älska sig själv mer. Man kan göra amuletter för att man kanske till exempel vill ha någonting praktiskt också, som ett bokkontrakt. Kan man önska det? Och så att göra en amulett, det är att gestalta abstrakt energi i fysisk form, helt enkelt.
Har du något exempel på en amulett?
Ja, du kan ju ta den här för självförtroende då. Att man lägger in då, till exempel, man har en påse då, så lägger man in då till exempel en kristall för renhet i tanken. Man kan lägga in ett strå från ett lejon för mod. Till exempel då gick jag på Naturhistoriska riksmuseet och snodde en hårstrå ur ett uppstoppat lejon som står där.
I smyg.
Ja, det behövs bara ett år. Eller kan man skriva lejon på en lapp bara och lägga in i amuletten. Och sen så kan man lägga in någon vacker läkeblomma. Ja, men man kan välja själv med en ros eller någonting sånt där, ett blad från en ros. Så det är viktigt att ha med någonting i amuletten. Någonting från djurriket, något djur som ger sin stöttning. Någon växt som ger sin stöttning och någon mineral, alltså någon sten som ger sin stöttning in i det man önskar sig. Och så lägger man det i en liten påse och så knyter man ihop och sen har man den önskningen som står där och jobbar faktiskt då på ett undermedvetet plan.
Men varför är det bra att göra det när man har mens?
Jo, därför att då blir det 10 gånger så starkt ens önskan helt enkelt. Mensblodet, det är därför alla religioner har förbjudit kvinnor som blöder att gå i kyrkan och sånt där, för att man har mycket mer, man är mycket mer synsk, man förstår sanning mycket bättre och man är inte lika lättlurad.
Men hur vet du det liksom?
Jag har forskat i många, många år och jag har gått i skola hos många lärarinnor från Hopi-indianerna till exempel.
Wow, vad spännande. Ja. Det är ju väldigt annorlunda än det vi pratat om tidigare, de andra, judendom, kristendom och islam idag.
Ja, men verkligen. Det var som att under intervjun jag blev liksom bara så här, va? Va? Mm. Alltså jag blev verkligen chockad på något vis över allt hon sa. Mm. Så kändes det så här, va? att vattna sina växter med mensblod. Jag blev så här helt paff.
Mm. Och samtidigt, jag håller med dig. Jag känner likadant liksom.
Men vi kommer tillbaka till det här. Varför blir jag så chockad? Alltså, mm. Varför blir det så mycket... Känns det så mycket värre för att det är mensblod?
Ja, men sen skulle jag nog kanske bli chockad. Eller jag skulle bli chockad även om det var vanligt blod hon vattnade sina blommor med.
Ja,
skulle jag reagera på.
Ja, det är...
Men hon är ju väldigt starkt feministisk.
Ja, det är hon verkligen. Hon pratar mycket om att komma ifrån de patriarkala systemen och tidigare patriarkala religioner och sådär.
Ja, hon är ju liksom, vad säger man, hon är ju anti det som de strukturer vi har pratat om tidigare.
Ja, precis, verkligen.
Och hon pratar ju också väldigt mycket om historia. På engelska då, his story.
Ja, hon tolkar det. Hon, ja. Det är kul hon säger så faktiskt.
Att det är hans historia vi berättar om idag. Men vad är her story? Liksom. Kvinnans historia. Så att hon är ju ett en feministisk... Hon lever.
Feministisk, anarkistisk regnbågshexa.
Ja, precis.
Ja, men verkligen. Och så blir jag så här, men först blir jag chockad och sen tänker jag så här... Ja, men det är ändå ganska vanligt inslag i många religioner det här med att man ska liksom lära känna sig själv och vet, så här, hitta sin rytm och att meditera är ju liksom jag menar, det är ju jättecentralt inom buddhismen till exempel.
Ja, och jag kan känna mig väldigt, väldigt avundsjuk på henne om hon har levt hela sitt liv och har känt sig stark varenda gång hon har haft mens. Så jag önskar verkligen att jag skulle kunna få det. Jag står här just nu och lider av mensvärk och inte alls särskilt, känner mig inte alls särskilt stark.
Ja, men det var ju verkligen det. Så här, om man kommer in, om man synkar kroppen med liksom månens rytm så kan man komma undan det här. Om man så här, lär sig att ta det lugnt innan, alltså innan mens, att man lär sig att liksom slappna av, så kan man må bättre.
Ja, vi har någonting att lära oss där, tror jag.
Men vi kanske har det.
Mm.
Det är inte helt omöjligt. Men ja, verkligen. Något helt annat för mig.
Mm. Men ska vi...
runda av.
Ja.
Ja,
det är väl dags.
Ja, det är väl det. Det finns så mycket att säga om det här ämnet. Och det finns så himla mycket sådär... Man kan inte få in allt i det.
Nej, verkligen inte.
Man kan inte få in alla religioner i temat mens. Det går inte. Inte om vi ska ha ett specialpoddprogram på 2 timmar.
Precis. Men det var det här ni fick av oss idag. Och vi hörs igen om 2 veckor. Då blir temat yoga. Vad händer då, Maja?
Ja, då ska vi prata mycket om yoga. Ifall det är det träning eller är det någonting religiöst?
Eller är det bara 2? Och var går gränsen?
Precis.
Och om ni har någonting fram tills dess som ni vill diskutera med oss eller tipsa oss om,
så gör gärna det.
Kring just det här temat yoga. Känner du någon som har någonting väldigt spännande kring det här ämnet, så hör av er till oss på vår mail herregudforihelvete@shradio.se
eller på vår Instagram herregudforihelvete
eller på Facebook. Vi har en Facebook-sida nu.
Herregud, den.
Herregud för i helvete heter vi. Mm. Tack så mycket.
Tack.
Vi har lyssnat på Annie Wennersson
och Maja Flick.
För i helvete.